Ja, som Susanne sa så har vi under några söndagar predikat under rubriken På väg. En serie som egentligen fortsätter i ljuset av påskdagens under. De första stegen för den tidiga kyrkan. Och idag så ska vi alltså, ja, klart vi blir aldrig färdiga med de här texterna. Men den här serien tar sitt avslut i Apostlagärningarnas 8:e kapitel, som man skulle kunna kalla för den andra avdelningen av Apostlagärningarna, när evangeliet börjar spridas utanför Jerusalem. Det som var den tidiga kyrkans hem, basen, det trygga. I det 8:e kapitlet så kommer vi till Samarien, och vi ska läsa ifrån det 8:e kapitlets 4:e vers. Där har vi rubriken Filippos förkunnar i Samarien. Och där står det så här. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop, och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. I onsdags så hände det igen. Med andan i halsen så höll jag på att förbereda att husförsamlingen skulle komma till oss. Hade varit iväg hela dagen, kommit hem klockan 6, och nu var det en timme kvar. Sara skulle komma hem från jobbet, så att det var lite flåsigt. Och jag slogs av tanken att är det så smart egentligen att hålla på och samlas så här i juni när folk har så mycket att göra, mig själv inräknat. Och det var dessutom lite oklart hur många som ens skulle dyka upp den här kvällen. Men folk började komma. Och till sist så var vi ändå 8 vuxna som satt där runt bordet i uterummet. Och fikade och sorlet steg. Och så kom det lite fler barn, så fikat gick åt. Vi fick fylla på med mer. En del av oss var rätt trötta. Pustade ut lite grann och sa att ja, men det blir skönt med semester. Det är tur att det inte är så långt kvar nu. Så tog vi lite till fika. Och sen när det hade gått en halvtimme, då vet ni, ni som har varit med i en husförsamling i Johanneskyrkan, då är det dags för nästa steg. Då är det dags för lite information. Vi pratar om vad som pågår och vad som är på gång i församlingen och sådär. Och sen så läste vi några verser ur Saltaren, och så bad vi och så lovsjöng vi. 2 hyfsat stämda gitarrer, en lite mindre minigitarr och en lite större. Och vi sjöng att du ger oss din ande. Med dig vi gått från död till liv. Vi är din kropp, är ett i dig. Sen var det dags för den där delen av kvällen när det ska pratas om predikan eller något annat som någon har förberett. Och jag gjorde helt enkelt så, jag sa, men vi läser idag bara den text som vi ska predika på söndag. Då får jag dessutom lite input. Jag var ärlig med det. Så vi läste predikotexten, gav en kort bakgrund innan, och så läste jag precis som jag gjorde nu. Så gjorde jag några korta tillägg och så läste vi den en gång till, och sen så släppte vi ordet fritt. Jag tänkte där och då, det här är ju inte någon lätt text att sitta och prata om. Jag vet inte om ni direkt fick massa tankar. Och då hade det kunnat bli sådär tyst. Så det är lite stelt. Ja, ska vi sitta av den här halvtimmen och prata lite grann? Och så är det någon som säger att ja, nej, men det är en mäktig text. Ja, men det, ja, hade nog varit häftigt att vara med där. Folk hade nickat lite grann så där och visste inte riktigt vad man skulle säga, och ingen kände att jag orkar inte dra igång ett till bara sån här diskussion där vi bara ska sitta och Men det blev inte så. Himlen öppnade sig. Nej, det gjorde den inte. Men folk började öppna sina munnar. En efter en började dela att nej, men en del var fascinerad. Men jag fascineras av det här. Någon annan, ja, fast, ja, jag tycker den där delen tycker jag är lite knepig. Hur ska man förstå den? Men inte så att det blev någon slags, det blev inget hot för den andra, utan ganska snart var alla engagerade i samtalet. Och det är där och då som det händer. Igen. Det där att ordet, Guds levande ord, blir just levande, verksamt. Samtalet blir långt mer teoretiskt, långt mer än bara ett teoretiskt resonemang där vi dissekerar ett antal verser från en gammal text och bara säger sånt som har väldigt lite med våra egna liv att göra, mest för att vi ska göra det. Nej, den här kvällen var det som att ordet förmådde att blåsa liv, kasta ljus, låt oss ana en större verklighet. Där berättelser från en helt annan tid förmådde att väcka tankar, längtor, mitt i det som var vår verklighet. En vanlig försommarkväll i ett uterum där några vänner samlades, jag vet inte vilken gång i ordningen, för att fira en enkel gudstjänst. Och bara så att jag är tydlig nu. Alltså det som hände, det var inget dramatiskt. Det var inte något uppskruvat väckelsemöte. När vi bad efteråt så var det inte någon jättelång bönestund. Men vi fick ta emot och vi fick sända varandra. Med Herrens välsignelse. Gud lät oss ana att han som tronar så högt, han som ser så djupt ner, som vi hade läst i Saltarsalmen, han låter sitt ansikte lysa över oss. Och han ger oss sin frid. Och utan att försöka återskapa onsdag kvällen så tänkte jag att vi ska göra samma sak som vi gjorde då. Vi ska läsa texten en gång till. Vi ska göra det i gemenskap med varandra och med den Gud som ger oss sin ande. Jag tänker att vi ska läsa den högt tillsammans. Men först bara då lite till bakgrund. För när vi kommer in i texten här, då har Stefanos, en av den tidiga kyrkans medarbetare, han var diakon, han hade avskilts för att underlätta apostlarnas, alltså de huvudledarnas arbete. Han hade blivit stenad till döds. Han hade blivit den kristna kyrkans första martyr. Det har hänt precis innan här. Och i verserna som inleder det åttonde kapitlet så beskrivs det hur det den dagen som Stefanos stenades till döds, började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul, som senare kom att kallas Paulus och bli en av den tidiga kyrkans främsta ledare, han for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Där har vi bakgrunden till dagens text. Jag tänker att vi står upp tillsammans och så läser vi texten. Den kommer upp på väggen här. Får vi se om vi hittar någon gemensam rytm här. Eller om det... ja. Lycka till. Okej. Okay. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Amen. Varsågoda och sitt. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad gör den här texten med dig? Vad är det som fångar din uppmärksamhet när du läser och när du hör den här texten? Är det kanske så att du förundras över vilken öppenhet det fanns hos dem som lyssnade? Det står hur de lyssnade uppmärksamt. Kanske blir du fascinerad över att under och tecken gjordes i Jesu namn. Eller hur det beskrivs, vilken glädje det blev i hela staden. Kanske finns du som snarare stressas av och tänker dig in i att tänk om det var jag som skulle stå där och predika Jesu ord. Vad skulle jag säga då? Och så börjar man känna att lite som man vaknar mitt i natten och drömmer att man ska stå och predika i Johanneskyrkan fast man har glömt manuset hemma och inte kommer ihåg alls vad man skulle säga. Så står man bara där. Eller så kanske du funderar över vad menas med att det var många som var besatta av onda andar. Hur ser det ut? Vad innebär det? Skulle det kunna ha hänt idag? Vad menar man med det? Vi kan komma in med en mängd olika frågor i en sån här text. Och den tål varenda en. Men om vi bara för ett ögonblick zoomar ut lite grann och ser mera, men vad är det som egentligen händer här? På övergripande plan så är det ju tydligt hur texten beskriver hur Guds ande spränger gränser. Geografiska gränser. Här befinner de sig plötsligt i Samarien. Det har berättats om innan Jesus övergav eller lämnade sina lärjungar. Han övergav dem definitivt inte. Han lämnade dem och for tillbaka till sin far i himlen. Och då talar han om hur ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. I det 8:e kapitlet så händer det. Helt plötsligt så befinner de sig i Samarien och vittnar om Jesus. Helt oväntat om man tänker just i den tidpunkten. De spränger etniska gränser, och vi kommer till det, varför det var så revolutionerande det som hände här. I andens kraft spränger de etniska gränser. Likaså gränser mellan vad som är möjligt och omöjligt. Det händer övernaturliga saker i den här texten. Men framför allt så är det tydligt hur anden kommer med glädje. Det blev stor glädje i den staden. Okej, vilka var det som kom till den här staden i Samarien? Där det står att de som hade skingrats. Och i verserna innan så stod det att alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Här var det alltså alla utom apostlarna i den tidiga kyrkan. Alla utom ledarna. Och i det här fallet så beskrivs det hur Filippos förkunnar budskapet. Filippos, han var också en diakon. Han var en av de sju. Stefanos var en, Filippos var en annan och sen var det fem till som två kapitel tidigare hade utsetts att vara diakoner för att underlätta arbetet för apostlarna som skulle leda kyrkan. Var befann man sig? Jo, men det har vi redan sagt. I Samarien. Och Samarien, bara så vi har klart för oss, vi talar ibland om no-go-zoner i Sverige. Det här var en no-go-zon för en jude. Hellre gick man en omväg runt Samarien. Det här var ett blandfolk. Det här var ett orent folk. De skulle man inte befatta sig med. Faktiskt så var det så att när Jesus sände sina första lärjungar innan uppståndelsen så sa han att de skulle gå runt och förkunna budskapet men gå inte in i några samariska städer. Det gjorde han inte för att han menade att Samarien inte skulle få höra budskapet, men tiden var inte inne än. För Jesus själv, han korsade gränsen. Kanske har ni hört berättelsen om när han möter en samarisk kvinna som hade varit gift mer än en gång. Och bara att han satt där som rabbi, talade med en kvinna som hade strulat till det så många gånger. Och dessutom en samarisk kvinna på samarisk mark. Det fanns så många fel så att det fanns inte. Men han fick komma med glädje till henne och det berättas om hur hon fick berätta för sina landsmän. Så kanske var det så att Jesus redan hade sått ut budskapet om frälsning i Jesu namn till den här avskyvärda landsänden. Han hade också vänt upp och ner på begreppen. Han hade delat liknelsen om den barmhärtige samarien. Där poängen var att din nästa, du som är rätt trogen jude, din nästa det är en samarier. Också en sån här otänkbar tanke. Men Jesus börjar redan här att bryta gränser. Korsa invanda mönster. Och så säger han innan han lämnar lärjungarna att ni ska få kraft när den heliga anden kommer över mig, över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Han har förutsagt det här. Så vad gör de? Filippos och hans vänner som kommer till Samarien. Jo, de predikade budskapet. De förkunnade Kristus, står det. Och budskapet om Kristus förstärktes och bekräftades av tecken. Och det ledde till en stor glädje i staden. Och så stannar vi upp och så tänker vi till. Vad är det som har hänt? Jo, tillvaron har skakats i grunden för den tidiga kyrkan. Och när det sker, då är det alla utom ledarna som skingras ut över områden runt omkring Jerusalem. Platser som de tidigare hade undvikit. Och där får de erfara hur marken på något märkligt sätt tycks vara förberedd. Där det folk som de tidigare hade tagit omvägar för att undvika visar sig nu hungra och törsta efter budskapet om Jesus Kristus. Och upprinnelsen till att de befinner sig, det är ju förföljelse, det är förskingring. Jag tänker omställningen från den här dynamiska tillväxten. Bara på pingstdagen så står att inemot 3000 lät döpa sig. Och varje dag lät Gud fler ansluta. Och de var älskade av hela folket. Tänk det. Och sen steget till förföljelse och fängslanden. Med fara för sitt liv. Det hade ju fullt rimligt kunnat inneburit slutet på den tidiga kyrkan. Och rimligtvis hade de kunnat ställa sig frågan, men om det här nu var Guds ande som sändes över oss, varför utsätts vi för det här? Varför uppstår en sån splittring? Var det inte bättre för? Var det inte tryggare? Och det här med Stefanos. Hur mycket berodde det här uppkomna läget på hur han hade valt att agera? Var det verkligen nödvändigt att kalla prästerskapet för styvnackade? Och anklaga dem för att göra motstånd mot den heliga anden, för det var faktiskt vad han stod och sa. Det är rätt kraftiga, grova anklagelser. Att de skulle ha förföljt och dödat profeter och att de slutligen skulle ha förrått och mördat den rättfärdige som skulle komma. Ja, han sa så och syftade på Jesus. Och som om inte det vore nog så påstår han att ni som håller lagen så högt, ni har inte hållit lagen. Behövde han ta i så hårt? Kort sagt, när den tidiga kyrkan insåg vilket högt pris som deras nyvunna bekännelse fick, så hade det inte varit orimligt om de hade låtit sig tystas. Eller åtminstone fått dem att hålla en lite lägre profil. Bokstavligt talat så stod ju hela deras tillvaro, deras egna liv på spel. Och då måste vi komma ihåg att det här var människor som du och jag. Det var människor som hade drabbats av evangeliet. För vissa kanske inte alls lång tid innan det här hände. Självklart oroade de sig över vad som skulle hända med deras liv. Med deras familjer. Med deras vänner. Nu när de drevs på flykt. Vad är det som händer? Och de drevs på flykt utan sina ledare som kunde vägleda dem. Ut i det okända. Deras vän Stefanos hade precis blivit brutalt avrättad. Och andra vänner hade fängslats. Men det blir tydligt att för ett folk på väg så innebar livet med Kristus att de lät sig sändas även när omständigheterna förde dem långt bortom idealtillvaron. När livet hade vänts upp och ner. Här kan man ju ställa sig frågan, hur hade vi agerat? Hur önskar vi att vi hade agerat? Och det är klart att det är ett dilemma, att det blir svårt för oss att helt sätta oss in i en sån här berättelse. Förföljelse så som det beskrivs kan kännas främmande, minst sagt. Vi som har levt i ett land som har haft fred så länge, vi kan minnas nästan. Men vi vet ju samtidigt att det här sker i andra delar av världen, men ändå så är det svårt att ta till sig. Tycker jag i alla fall. Då kanske det är lättare att känna igen sig i berättelser om när livet kastas omkull. För det vet jag. Det finns många här inne som har varit med om att livet har fått en vändning som man inte alls kunde förutse. Och där marken bokstavligt talat skakar. När det förändras. I den typen av berättelser kanske vi ändå kan ana någonting som får kontakt med den här typen av berättelser som vi just har läst. Det här att kastas ut i det okända, utan några garantier, utan några skyddslinor. Vad är det då som är omistligt? Nyckeln för den tidiga kyrkan, det var löftet som de hade fått av Jesus själv. Ni ska få kraft när den helige anden kommer över er, hade Jesus sagt, innan det hade hänt. Och redan när de började ifrågasättas av sina landsmän, för det hände ganska direkt. Det berättas om hur Petrus och Johannes ställdes inför rådet när de hade botat en man. De blev ifrågasatta, vad är det för någonting som ni talar om egentligen? De fick en varning att lägga av. Men på något förunderligt sätt så fick dessa enkla män ord i stunden som tystade deras kritiker. Åtminstone för stunden när de släpptes fria. Vad gjorde de då? Jo, de sökte upp sina vänner. Och de förenades i bön. Att Gud skulle ge sina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Hade de inte varit tillräckligt frimodiga? Det var inte fråga om det. De bad Gud, ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Och Gud, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det här ber man alltså nästan direkt efter pingstdagen. Fast man har fått se så mycket så är det fortfarande anden man ber om. De hade löftet om att anden skulle ge dem kraft. Och de fortsatte att vädja till Gud om helig ande. Även efter pingstdagens omtumlande erfarenhet. Inte för att de sökte det häftiga eller spektakulära. Utan för att hålla sig levande. Seende, hörande. Och det berättas att de var ett hjärta och en själ. Eftersom anden hade sprängt gränser som tidigare skilde dem åt. Ett påtagligt verk av Guds ande, anden som de sökte och törstade efter, anden som de själva hade smakat och erfarit. De började inte vittna om Jesus i Samarien som en följd av strategiska överväganden som de hade lagt upp en tydlig plan för i flera steg. Nej, anledningen till att de överhuvudtaget befann sig i Samarien, det berodde på att deras tillvaro hade vänts upp och ner och att de nu befann sig på flykt. Det var anledningen. Det finns inget som helst romantiskt skimmer eller något mäktigt eller storslaget över det. Det var dramatiska omständigheter som förde dem till Samarien. Var det Gud som sände den här prövningen? Var det Gud som skingrade sin församling för att budskapet skulle spridas? Nej, det tror jag absolut inte. Däremot så vet jag att Gud är den som ständigt är i rörelse. Ständigt låter nya vägar öppnas när andra stängs. Gud som förmår att skapa något vackert ur allt som går sönder här. För sådan är han. Samtidigt är det ju tydligt hur Filippos och hans vänner i den tidiga kyrkan inte kunde hålla inne med det som de var uppfyllda av. Hoppet var så levande, så verkligt. Frimodigheten var central. I dagens text hade de i någon mening förlorat allt, men tycktes ändå vara friare än någonsin. Är inte det märkligt? Hur kan det komma sig? och för att anden sprängde gränser och sände dem vidare mitt i det som var deras liv. Långt bortom tankar om någon form av idealtillvaro. Långt utanför deras egen komfortzon. Och de låter sig leda, för någonstans vet de, vi är inte ensamma. För de hade lärt sig att söka och finna Gud i allt. Det är så lätt att tänka, om vi bara, eller om jag bara, då. När bara det här är på plats. När bara jag är klar med det här, när det här är förbi, då. Och om någonting ska ske, om det ska bli verklighet, ja, men då behövs det här. Och sen så skulle de här förutsättningarna också behöva vara på plats. Vi skulle behöva de här ledarna, de här personerna. Då kanske kommer det eventuellt att ske någonting, förhoppningsvis. Men först då. Och så glömmer vi att Gud gör saker hela tiden. Kanske inte så som vi har tänkt. I våra egna liv. I vår församling. På platser som vi inte har en aning om. I hela sin skapelse. Sänd din ande in i våra hjärtan. Att han hos oss må tända en levande tro. Hoppas att de orden är bekanta. För den här bönen ber vi varje söndag här i Johanneskyrkan under nattvardsfirandet. Sänd din ande in i våra hjärtan att han hos oss må tända en levande tro. Och så fortsätter vi. Kom helig ande över detta bröd och vin. Tack att vi i tro får ta del av Kristi kropp och blod. Varför? Varför ber vi en sån bön? Söndag efter söndag efter söndag. År efter år efter år. Jo, för att vi tror att Gud genom sin ande förmår att möta oss i det som är vår verklighet. Våra liv. Genom ett litet stycke bröd som vi kan ta på med våra händer. Genom en bägare vin där vi får doppa brödet. Och i detta inbjuds att bli del av det liv som Jesus ger oss. Och i detta blir bröd för andra. Helt obegripligt. Men sant. Det vi kallar för mysterium. Handlingar som förmår att spränga gränser. Öppna våra ögon. Där Gud låter himlen omfamna jorden mitt i det som är våra liv. Där det som för oss bara är grusade drömmar och stängda dörrar i Guds händer kan innebära början på något helt nytt. Där vi bara ser 5 bröd och 2 fiskar och behov som är omättliga. Där Gud förmår att spränga gränser och göra det omöjliga möjligt. Så det räcker och blir över för alla. Där vi i tro får ta del av det liv som Kristus ger oss. Dagens berättelse lär oss att Gud hela tiden sänder hela sin kyrka mitt i det som är våra liv, vår verklighet, hur den än ser ut. Ibland till det som är vårt Jerusalem, vårt hemma. Ibland till det som är okänt och kanske skrämmer oss, får modet att svikta. Han sänder oss att vara levande tecken på vad han har gjort. Att vittna om det som våra hjärtan är uppfyllda av. Där Gud ger oss sin ande och lovar oss att han är med oss alla dagar. Där detta ibland innebär motstånd, utanförskap, frågor. Där det andra gånger visar att det finns förberedd mark utan att vi själva förstod hur. Hur kunde det bli så här bra? Hade jag inte kunnat räkna ut själv. Där sorgen, oron, förvirringen över det vi möter aldrig kommer att få sista ordet. För Kristus dog. Kristus uppstod. Kristus kommer igen. Detta är trons mysterium som ger oss liv. Så jag vill avsluta med att göra det jag gjorde från början. Jag ska läsa dagens text en gång till. Och därefter ber vi och går vidare in i tillbedjan. Så jag tänker att vi kan stå upp redan nu. Så lyssnar vi en gång till texten. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta från de orena andarna så for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Vi ber tillsammans. Kom helige ande. Öppna våra ögon för det fantastiska budskapet om Jesus Kristus. Och vem Jesus är. Kom helige ande. Öppna våra ögon för vad det innebär att följa Kristus och att förenas med hans intressen i den värld som du älskar. Hjälp oss att bryta med de makter som vill hindra oss. Och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.